eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
För bara några minuter sedan när vi drar igång den här podden så kom beskedet i Propulsion-fallet David, det vi har väntat på att få lyssna till. Ja, vad kom man fram till? Ja, framförallt då såklart att det står utom tvivel att Propulsion nervsnittades den 27 april 2015. Propulsion som startat 45 gånger vid 38 olika tävlingstillfällen i strid mot det svenska reglementet och djurskyddslagen. Det säger Svensk Travsports vd Maria Kron. Pengarna alltså, de 26 miljoner kronor, kommer att fördelas till andra hästägare. Kommentar David Neves.
Ja, de 26 miljoner, det är ju bara i Sverige. Sen har han tjänat säkert 7-8 i utlandet. Och de pengarna som han har sprungit in utomlands, de får de förbunden ta hand om. Så att man kan ju räkna med att det kommer bli en slant till. Spontan kommentar. Mycket av det här var väntat. Det som var lite nytt, det är ju att Svensk Travsport hävdar att man kunde se det här när man köpte hästen. Jag kollar ju, eller man har ju visat då i auktionskatalogen från aktuell katalog, och då är det flera andra som har sagt som var intresserade av att köpa Propulsion, att han, man såg ingenting i den katalogen. Men det hävdar alltså Svensk Travsport att man ska ha sett på någon vänster. Därmed gick de inte in specifikt på var man skulle ha sett det. Det hade varit lite mer intressant att veta, men de sa att det ska vara uppenbart där och då. Där blir det lite ord mot ord, för där kan man inte ta ställning. Sen är det ju det här exportcertifikatet som de visade en bild på presskonferensen. Det ska alltså skickas runt till förbundet, till tränare och till ägare. Nu kunde man inte se det så bra, det där exportcertifikatet, för att det var lite dålig bild och så vidare. Men enligt utredaren så är det ett papper och det står på första sidan. Helt obegripligt hur man har missat det. Alltså alla instanser liksom.
Men vad pratar du då om? Pratar du då både om ST och även de som har köpt Propulsion? Brixton, ja, Medical?
Det tycker jag. Fine att man inte kollar det när man får certifikatet första gången. Men det här gäller ju liksom inte vilken häst som helst. Det här gäller kanske den bästa hästen i Sverige de sista 5 åren. Och då borde man ju gå tillbaks någon gång och kolla det här. Framför allt när frågan då uppdaterades 2019 med det här ryktet. När man åkte ut till gården. Det är också en story för sig. Man har åkt ut till gården. Fastslagit att hästen hade känsel. Och därmed sagt case closed. Den dåvarande säkerhetschefen Sten Mårten Johansen. Men man råkade inte av hästen. De här håren på frambenen. För att se om det fanns några ärr eller tydligare tecken på det här. Det här är en soppa utan dess like. Med väldigt många förlorare.
Ja, så jag säga. Såklart. Där travsporten är den största. Ja. Men jag tänker...
Nej, det är ägaren Brixton Medical. Det är de största förlorarna.
Ja.
De får punga ut 26 miljoner. Ja. Som det är nu. Det är ganska dyrt. Men travsporten i sig, absolut. Och i elitloppet då fick en ny vinnare i Cockstyle och så vidare och så vidare.
Ja, men... Jag tänker på facktidningen Sulkesporter som skrev här tidigare ju att Nils Ronéus var ute och tittade på Propulsion. Jag tänker mig också in i Daniel Redéns situation här. Som travtränare, visst, med tränaransvaret och allt vad det innebär. Men tar ut en sakkunnig i området som Ronéus då ska vara, som ska ha specialkompetens i just det här. Som åker därifrån och säger till Daniel Redén, fine. Han har känsel i båda framhovarna. Jag måste ändå landa i det, David. Även om jag också fattar att det finns ett tränaransvar och allt det där. Men tar man ut en sakkunnig, någon som är bättre på det och som är ämnad för att ta de besluten. Ja, så har jag svårt ändå att landa in att Daniel... Ja, förutom tränaransvar såklart. Men förstår vad jag menar, vart jag vill komma någonstans. Att det är... Nej, men han har tagit experthjälp på det här. Och de åker därifrån och säger fine.
Som de sa här på presskonferensen, de fastslår att det finns inget som tyder på att Daniel Redén haft uppsåt i det här. Och domen mot honom kommer senare, så den har vi inte här nu. Men jag kan ändå tycka att han har agerat slarvigt i det här. Alltså, när det här uppdagas 2019, då borde han väl vilja kolla på sitt exportcertifikat. Jag säger inte att han har gjort något medvetet fel. Det är jag helt säker på att han inte har gjort. Men om det hade gällt din häst och vi pratar alltså om Propulsion och det här ryktet kommer, fine, du tar dit en sakkunnig Men jag menar, alltså, ja,
men är det inte där,
vänta,
det
vänta, då säger Svensk Transport, vänta, Svensk Transport säger att det finns ju jäv i den här personen som har varit hos Redén, för att det är en regelbunden veterinär hos Redén. Svensk Transport åkte dit då hösten 2020, rakade av han lite hår på, jag vet inte om det här är runt framknäna, och ser de här ärren som då fastslår att hästen är nervsnittad. Något som också ska bekräftas av tidigare tränare och som har bekräftats av den veterinären som har gjort ingreppet i USA, då borde man kunna slå en signal till dem. Alltså det är mycket där som väcker frågetecken.
Mm, men jag tycker ST har ju ett ansvar i det där också givetvis. Ja, men i så fall att skicka dit en oberoende veterinär om det nu är så.
Ja, men den personen på ST som drev frågan fick ju sparken, Sten Mårten Johansen. Han var ju den som åkte ut dit, han tog Redén på någon travbana och sagt att de måste kolla på Propulsion, det har kommit ett rykte om det här. Fine, säger Redén, självklart, det var kom ut. De åker ut och så tar de då någon veterinär som på regelbunden basis, som jag har förstått det nu, jobbar med Redén och fastslår att han har tjänster. Och så case closed, säger då här Sten Mårten Johansen. Han har ju fått gå och han har gjort en
jätteblunder. Men det räddar ju knappast Brixton Medical och Daniel Redén i det här fallet, att han har fått sparken.
Nej, nej, såklart inte. Men den utredningen gjordes ju på ett uselt sätt. Att man liksom, att inte SD alltså i det läget kunde liksom gå till botten med vad som hade hänt redan där. Det var ju bedrövligt. Visst, man testar. Där är jag lite för dålig på ämnet. Jag vet inte. Uppenbarligen räcker det ju inte att bara kolla om hästen har tjänster. Man kan ju tycka att raka av håret, det är ju inget smärtsamt ingrepp från häst att raka av lite hår på frambenen. Och kolla det där.
Nej.
Så att där är det väldigt, väldigt klantigt och olyckligt att man, när det här uppdagades, inte. Sen fattar jag såklart att Redén inte har vetat om, alltså att han skulle ju inte säga oj, nu såg vi att han var närmast, vi kör ändå elitloppet en gång till. Nej. Utan men jag kokar ner det ändå att någon borde ha klarat upp det. Och bara för att fortsätta, i den här soppan, SDs roll, för SD skyller ifrån sig väldigt mycket på Redén och stallet, för att man hänvisar till att dokumenten och exportcertifikaten finns i deras interna sportsystem och det är väldigt svårt att plocka fram och så vidare. Det där är bara trams. Alltså,
jag kan väl få läsa en tweet. Ja. Det väcker mycket reaktioner och tankar såklart ute i Travsverige. Knutsson Trotting, som ju också äger många hästar, skriver på Twitter ett Knutsson Trott. Så som jag förstår situationen rätt så tar ST inget ansvar för att ha låtit en nervsnittad häst tävla i 5 år på grund av att inskannade dokument inte kan ses av de avdelningarna sport Nej. Och avel som behöver ha tillgång till dem. Okej. Okay. Ja, och det är väl det du är inne på.
Och det säger SD att de tar ansvar. De säger att de tar ansvar, men de facto gör ju inte riktigt det, för de skyller på ett luddigt sportsystem. Vi kan bara förklara, sportsystemet är ju alltså deras egen databas, typ som en backoffice till travsport.se, där det finns information om varje häst och massa grejer. Det finns väldigt mycket data där som är väldigt värdefullt. Att då de har ett system där man inte kan se. Det är återigen det jag landar i. Hade det här gällt en häst som hade kommit från USA och tjänat 1 miljon och varit helt okej och vunnit ett lopp i silverdivisionen? Ja, men alltså, då hade man känt så här, ja, men jag fattar att man inte. Men att man inte kollar en häst som har varit den bästa i Sverige de sista 5 åren. Det gäller ju alla parter. Det är för mig obegripligt att det här kom upp. Och dessutom när man då har haft den här frågan på tapeten förra året.
Mm.
Jag landar ändå i det liksom. Och sen blir det lite ord mot ord här då liksom. Kunde man se det här när man köpte? Jag är helt säker på att Redén inte har sett det. Vore direkt korkat av honom. Och det skulle nog ingen svensk göra, köpa en nervsnittad häst och ta den till Sverige. Men var stod det? Det vill man ju veta. Hästen diskas då från alla lopp i Sverige och det ska skickas en faktura i december från Svensk Transport till Stalset på 26,5 miljoner. Vad händer med kuskarna som har kört hästen, deras provision, framförallt och Örjan? Och det blir ju en död diskussion mellan honom och Stalset, för det, han har ju fakturerat Stalset. Så det blev ju någonting där. Och sen så, ja, prispengarna, det är ju då Sulkesport har skrivit en väldigt bra lista på hästarna som får mest pengar, där Make the Mark då väl över, så får väl 2,5 miljoner kronor eller över 2 miljoner i alla fall. Så att ja, det är mycket tveksamma grejer. Men som sagt, de ska återkomma med Redéns. Han har ju ett tränaransvar i det här och det gäller ju. Sen är det då frågan, hur mycket tränaransvar har han i en häst som han har importerat och nervsnittades innan den kom till honom? Rimligtvis inte fullt såklart. Men då tycker man ändå att han borde ha märkt det här på vägen. Jag vet inte. Jag tycker att det är svårt och så här.
Mm.
När man riktigt själv är insatt.
Vad tänker du om avvälsvärderingsnämnden om Propulsion då? Man skriver på Svensk Rasport med anledning av det som klargjort att Propulsion är nervsnittad konstaterar avvälsvärderingsnämnden att Propulsion vid besiktningen behandlas i strid mot antidopningsreglerna. Mm. Avvälsvärderingsnämnden ogiltigt förklarar och undanröjer därför beslutet om avvälsvärdering av Propulsion. Beslutet kan överklagas till besvärsnämnden. Som tidigare meddelas påverkas inte avkommor till Propulsion som föds under 2021 eller föds tidigare. Vad tänker du där då?
Nej, jag tycker det är logiskt. Det måste landa i. Om nu hästen har tävlat på alltså inte på samma villkor som andra hästar och då, han har ju inte varit startberättigad. Då har ju de här meriterna kommit när han inte har varit startberättigad. Och då tycker jag väl att det någonstans är korrekt. Något som är intressant här är ju att Propulsions avkommor på auktion i år har ju varit väldigt höga priser för att man har förstått att det här är näst sista kullen och det kommer vara en begränsad skara och det kan bli väldigt värdefullt om han slår av ändå med de här små eller de här få kullarna han har haft. Men som jag förstår det så är ju inte avkommor, alltså där gör ju Sverige ett undantag för att man har ju liksom det blir drabbar tredje part på ett annat sätt.
Storägarna, ja.
Men jag vet inte hur man gör i Frankrike och Italien till exempel. Det borde ju vara rimligt att avkommorna till en nervsnittad eller icke-berättigad avelsingst inte får starta. Då får alltså du inte starta utomlands eller i de länderna med avkommor till Propulsion. Nu vet jag inte om det är så, men jag bara tänkte tanken liksom, eftersom avkommorna var väldigt dyra på auktionerna i år.
Ja, vi får väl återkomma i det här precis som...
Ja, men det finns mycket att säga om det hela. Det var liksom... man hade velat veta, men när ST säger då att man kunde se det här när hästen köptes in. Man vill veta hur det kunde ses och veta vilken skuld som Redén har haft. Eller hur ouppmärksam han har varit. Det är jättesvårt för oss att bedöma. Däremot sa utredaren, som jag förut tyckte var väldigt bra, att på exportcertifikatet är det ju väldigt märkligt om man inte ser det eftersom det är en A4-sida. Framförallt, jag kan väl någonstans förstå att man inte dammsuger alla exportcertifikat när de kommer. Det kommer man ju såklart göra framöver. Men eftersom det här rör den här hästen vi pratar om, då borde man ha gått tillbaka någon gång och kollat. Om inte annat då 2019. Men även då, det hade varit för sent. Det är ju i princip bara elitloppsvinsten som kanske då är kronan på verket såklart som hade undvikits. Det hade ändå blivit en stor skandal, men nu blev det ju liksom som lök på laxen med den grejen. Och sen så vill jag även säga att det blir ju som sagt, Cockstyle blir ny elitloppsvinnare. Vi har ju många storlopp som får nya vinnare och sådär. Jag vet inte om man kan bli, jag vet inte om Kristoffer Eriksson känner sig som elitloppsvinnare. Han var tvåa i mål på ett tomt Solvalla. Men
det där har vi varit med om förut också, när Conny Nobel till exempel blev.
Ja, han var till och med trea.
Ja.
Det året 2006.
Ja, men det där är ju också ett kapitel för sig. Just det som händer, tävlingsbiten av vilka som blir storloppsvinnare och så vidare.
Men så här, det är väldigt lätt för ST att skylla ifrån sig och säga att man kunde inte se det här i vårt system eller det var väldigt svårt att se. Det är ju ingen annan som kan bedöma det riktigt, utan det är ju deras ord som blir någon form av lag. Så att någonting säger mig att sista kapitlet inte är skrivet i den här soppan.
Nej, såklart inte. Och jag landar tyvärr in i det ändå. Jag avslutar med det, David, att om man lägger det på Daniel Redéns tränars ansvar att han ska ha sett det här och varit uppmärksam på det. ST ja. Har samma dokument.
Ja, nej men så är det. Absolut. Men du är ju som sagt, alltså, det ligger ju i ditt intresse om det är din häst att dubbelkolla det också, kan jag känna. Och ST också har en skuld där. Det landar jag absolut i.
Ja. Vi återkommer väl, eller?
Ja, men det var en grej till jag skulle säga. Nu glömde jag bort vad det var.
Det kanske kommer tillbaka.
Ja, men gör det då.
Ja, vi rullar på så får vi se om det landar in så småningom.
Mm. Ja.
Vi pratar lite travsport i övrigt då. Prestationer, David. Det är alltid kul. Det var British Crown semifinaler på Solvalla i söndags. Vilka fina lopp förresten.
Ja, helt otroliga lopp. Vilken tävlingsdag. Jo, det jag vill säga. Förlåt, du säger avbryta.
Det var kul att komma in.
Ja, det här är viktigt, vill jag bara säga. Och det man inte kunde fastslå, vilket är väldigt konstigt, är att Propulsion hade ju rakade, man hittar ju R på när man rakade honom på benen, men man kunde inte fastslå om hästen hade känsel eller inte längre, vilket ändå borde vara av ganska stor vikt, inte i skuldfrågan men hur man kan bedöma hästen i efterhand. Och det som känns väldigt skönt i det här, det är att Redén det är ju inte så att Propulsion är den enda hästen liksom som har gått från hans stall, utan han har ju alla hästar, eller väldigt många hästar går väldigt bra. Han är en väldigt duktig travtränare. Det gör ju att det här för mig hamnar mer på slarv vid sidan av travtränaryrket och slarv administrativ av ST än att jag ser det som någon form av uppenbart fusk. Det är min take på det hela.
Bra.
Så vill jag avsluta och säga.
Härligt. Mm. Det var en bra punkt. Vi pratade över British Chance semifinaler från Valla. Bra race var inne på. Vilka prestationer vi fick se utav flera utav hästarna också. Och en utav mina favoriter fick också vinna. Jag vill börja i den ändan ändå. Även om vi ska komma till någonting som blev den stora snackisen kring den tävlingsdagen. Selected News, David. Vilken underbar individ det där är att följa. Ja, kul att han fick vinna också.
Verkligen. Även om jag tycker att han borde vunnit lättare. Jag trodde han skulle gå förbi lättare. Men det var väl så att Revelation som debuterade för Robert Berg var väldigt bra. Så att,
de var ju väldigt... långt för de övriga.
Ja, verkligen. Ja, men rättvist och kul att Selected News fick gå till en stor final. Han har haft lite otur under året. Och känns ändå, även om han gjort 12 starter, så känns det ändå ganska lugnt tagen. Han har fått ett par tuffa lopp visserligen, men han känns som att han tar dem på rätt sätt och utvecklas. Så att, nej. Det är ju en häst man hejar på utan att ha sett sträcken eller någonting inför nästa helg, så vill man att det ska gå bra för Torbjörn Jansson och Hans-Ove Sundberg.
Tänkte börja på intervjun som de gjorde med Hans-Ove Sundberg efter loppet där. Han har ju sett lika ut, Karn. Nej, var det inte det? Var det nej?
Nej, jag hörde inte den. Jag var på plats.
Jo, alltså, ja, men alltså jag tänkte på intervjun som de gjorde med Hans-Ove Sundberg efteråt. Alltså, Karn ser ju ut som han har gjort de senaste 30 åren. Låter exakt likadant. Han åldras inte en sekund, den gode hos.
Nej, så är det.
Mm. Kul med hans framgångar.
Ja, men verkligen. Men Selected News var grym. 12-2 full väg. Det är ju imponerande. Och lite spåren där. Mascato Match går 12-1 från spets. Det är helt otroligt alltså. Och sen så blev jag väldigt imponerad såklart av Hail Mary utanför V75. Han får gälla som favorit. Vilken häst det där är. Det är ju otroligt häftigt när de kan sitta i dödens och bara ha en växel till liksom. Och växla ner ledan. Han klev över. Det var lite som Moneymaker gjorde med Huxtable Hornline i Elitloppet 98. Lite samma sak. Hon sitter i döden så tryckte Wally Hennessey på gasen så stack hon förbi. Lite samma sak. Vi slängde ett helt annat lopp, men för Hail Mary på Brother Bill i det där loppet. Och, han gäller ju som
stackars Huxtable Hornline.
Ja, han tjänar väl så 17 miljoner och det är det man minns mest med honom.
Ja. Det som blev snackisen handlade ju om V75s sjätte avdelning. Ja, vi kan väl ändå börja med San Motör som växlade ner dem på ett sjukt snyggt sätt. Vilken acceleration. Det såg ju nästan okört ut för Lennartsson över mållinjen också med San Motör. Det där är ju en häftig häst på många sätt. Springer med sina... Han har väl armbågsskydd tror jag, om jag inte helt ute och seglar. Men ser ju inte alldeles smidig ut när han är ute och racear. Utan det är halva selkammaren på, men ändå som man gör det.
Ja, och efter Pandemotör, det tycker jag gör det hela lite roligare.
Ja.
Men Samotör är häftig och jag bara nämner Gasmeras som vann på 11-4 full väg i sista avdelningen. Det var alltså 10,5 på varvet och jag trodde han skulle packa ihop någonstans på vägen. Han kom ju från Europa derbyt förra veckan där och det var täta starten, men han var väldigt bra också. Häftiga prestationer.
Snackisen annars då kommer just från den sjätte avdelningen där Samotör vann. Du vet vad jag tänker på, David. Körningen då mellan Robert Berg som hade headrun i ledningen och Jorma Kontio på utsidan med Henry Flyer Sisu. Det blev en duell dem emellan där headrun hade ledningen och Jorma Kontio kom upp på utsidan och körde friskt med Henry Flyer Sisu. Vad tänker du kring det här? Vad kommer till
dig? Så här. Ja, min spontana take på loppet är ju att Jorma Kontio är den som gör mest en kall styrning såklart. Han kan ju inte förvänta sig att Robert Berg ska släppa ledningen och han tar ju en stor risk när han ställer frågan om att överta ledningen. Nu blir ju hästen lite het och så vidare. Däremot har det blivit lite eftersnack. Robert Berg blev ju intervjuad i Aftonbladets trots.
Blev den så het, David?
Vadå? Nej, jag är också skeptisk att han blir het. Jag tror lite att det handlar om att... Nej, men jag vet inte varför Jorma gör sådär faktiskt, men han hävdar att hästen blev het i alla fall. Det var det han sa. Men sen så blev Robert Berg intervjuad i Trav 365 och började snacka om att det här är nya hästägare och det är väldigt tråkigt när de som har satsat mycket på det här och det är mycket som står på spel och så vidare. Först och främst vill jag säga så här. Jag tycker Robert Berg är en grym travtränare. Skicket han har satt Power, Hail Mary bland annat då för att nämna några.
Listan kan ju göras lång
Revelation.
Där.
Revelation. Han är alltså superimponerad. Och det är inget snack om att han är de bästa i Sverige. Punkt slut liksom. Sen så vill jag säga att jag tycker Robert Berg är väldigt viktig för travsporten också, för att just att han tränar och kör själv, han kör offensivt, det blir inte alltid rätt, men det blir liksom lite som en Ludwig Colgjini Light, det behövs det här att det tävlas i loppen. Att han då som är en person som i många tillfällen har stått för offensiva, inte helt grundade styrningar, går ut i media och börjar snacka om att det hästägare har investerat och att det inte får ske i sånt här lopp, bla bla bla. Det är för mig rent trams. Jag kan
Fan vad det inte kändes Robert Berg.
Nej, jag kan lista väldigt många exempel på där Berg har gjort offensiva styrningar i stora lopp som ibland har lyckats, ibland har misslyckats. Men det är ju en del av sporten. Det är ju travtävlingar. Det är ju ingen mänsklig rättighet att köra i spets. Och om det är så att du kör i spets så kommer någon utvändigt. Då är det du som kusk som väljer att svara och köra fort på din häst. Utan då vill du inte köra fort med honom, får du bara släppa. Så Berg, även om Jorma gör en dålig styrning, det är en separat fråga. Så får Berg, tycker jag då, beskylla sig själv för att han utsatt sig för det. Det var de fyra första som gick till final. Han kunde släppa och hoppas på att få lucka eller vara tvåa. Så att han är ute och skyller ifrån sig när det är travtävlingar, det är märkligt. Han har kört så många stora lopp. Kriteriet förra året med Power när han körde till. Det var ju ett häftigt move i loppet.
Snygg styrning.
Snygg styrning. Men vadå, om man misslyckas med den, då är det mycket pengar han gamblar bort. Det är dels för Upset Face och dels för sig själv. Han körde, det finns många, ett derbyförsök från 2016 när han kör Melby Drake, Wingate Seat och spets. Berg där trycker på utvändigt och är slagen 800 kvar. Så blir det i travlopp. Den som trycker på står ju med brallan nere och är den som gör den dåliga styrningen. I det här fallet Jorma. Men här tycker jag efterspelet handlar mycket om Berg och hans kommentar. Väldigt förvånad att han är ute och gnäller sådär. Och när han själv är en av de värsta bovarna i det tävlingsdramat som jag tycker är positivt. Att det blir oväntade grejer i loppen.
Ja men precis. De är väl inga bovar där. Utan jag tycker att jag har ju alltid landat i det. Att jag tycker att det är friskt när det tävlas. Att jag har aldrig fattat det där. Den som är i ledningen, att den är fridlyst. Jag har inte förstått det.
Nej, jag har inte förstått det heller. Jag kommer aldrig förstå det heller. Jag förstår att Berg svarar. Han investerar i sig själv framöver att folk inte ska testa för spets. Jag säger inte att jag förstår honom. Han behöver inte förklara det för mig. Däremot förstår jag inte att han gnäller, för då får han bli sur på sig själv. Det finns ju ett annat exempel från den 12 april i år när Robert Berg kör Island Life i V75-7. Det är stora pengar på gång på V75. Jag är kvar inför sista bland annat. Blir ju direkt drabbad av Robert Bergs styrning. Har ju Greenfield Aiden som sitter i spets. V75 gör 5,5 miljoner med honom. Nu kör Berg mot den hästen helt oförklarligt. Vilket gör att Kogan vinner loppet lätt. Jag säger inte att Kogan inte vinner annars. Men jag vet att Greenfield Aiden är i alla fall närmare mål. Och
att inte Greenfield Aiden heller släpper någon spets troligtvis.
Nej, precis. Men då hade ju Berg någon luddig förklaring. Och snacka om att köra bort stora pengar för folk. Det är en del av gamet. Jag var ju irriterad på Bergs styrning där och då. Men jag landar ändå väldigt snabbt att men det är en del av travsporten.
Ja, den
här gången, den här gången missgynnade mig. Men jag kommer aldrig gnälla så länge det tävlas. Däremot så är ju risken tvärtom. Att så länge det inte tävlas, då blir det trist. Därför är det oväntat att Berg säger just så här.
Efter spelet, förutom Bergs uttalanden också, jag satt ju... Det är kul när det tävlas. Jag säger det återigen. Jag tycker att det är härligt när det blir oväntade moves i loppen. Allting kan inte vara tillrättalagt och det går 15 på varvet och sen blir speedkörning sista 500-600 meterna. Det vore ju rätt kallt. Jag tror att vi är nog många som tycker så. Men ja, när det händer en sån här grej, vad vill du höra då som tv-tittare? Vad sitter du och väntar på?
Jag vill höra en kommentar om varför det blev så.
Du vill höra Jorma Kontio och du vill höra
Robert Berg. Såklart. Definitivt.
Ja. Nej, vi har ju pratat om det här 2000 gånger. Jag märkte också med tydlighet Per Skoglunds frustration i studion. För han dels försökte han få ut någonting av experterna som skulle tycka till om det här. Det kom inget speciellt. Han sa till och med, jag citerar honom: är ni nöjda där? Alltså, fanns det inget mer att ta på i den här? Fanns det inte mer? Det här fanns ju något kött att verkligen hugga tag i. Men får ingenting tillbaka. Inte en intervju med någon av de inblandade. Utan bara en vanlig ståuppa efteråt där man berättar. Ja, men du måste, David. Skyll inte på bommar eller coronatider.
Nej, men så här, där kan man skylla på i första skedet att kusken är upprörd och besviken. Ge mig en kvart. Det har jag varit med om mycket liksom, när vi själva har gjort tv. Så här. Ja, men fan. Erik var inblandad i en körning, vi vill snacka med honom. Han bara sa, ge mig 5 minuter så jag får kyla ner mig. Det köper jag.
Ja.
Men någon gång under tävlingsdagen så måste man kunna få en kommentar från aktuell kusk. Ja, men det är för dåligt. Det duger inte. Jag tycker det, men det har varit så länge liksom. Och att...
Men här har du ju någonting verkligen som hände på travbanan. Absolut, där det verkligen finns en snackis. Du vet att det här blir en grej. En stå upp och då berätta att Robert Berg, han var besviken och Roman Conti, han hade en helt häst. Ja, okej. Okay. Alltså,
nej, men verkligen.
Då får du får nästan hellre gå åt det hållet som, apropå Hans-Ove Sundberg, kommer du ihåg det när vi ändå pratade Selected News nu, när han satt in i en onsdag långt inne i hans stall där, nära Timo Nurmos stall på Solvalla, det är ganska så nära banan. Satt in i sitt fikarum där han hade gjort en dålig styrning med Scarlett's Aino, tror jag, eller om den hade packat ihop. Och kameran var på utanför, en liten dimmig bild såg man Hans-Ove sitta där inne och han ville inte ställa upp på intervju. Ja, vem var reporter? Kommer inte ihåg. Vi struntar i det. Hur som helst. Filmade in när Hans-Ove Sundberg satt där och studion säger, säger Johan Edlund. Här inne sitter Hans-Ove Sundberg och muttrar. Han vill inte komma ut på intervju. Vi har ställt frågan både en och två gånger. Men han sitter där inne i sitt hörn, Hans-Ove Sundberg. Så jävla bra tv.
Ja, jag håller med.
Och
jag håller
lite suddig bilder inne. Så ibland låt kameran vara på också de här gångerna.
Nej, så är det.
Man får i alla fall en känsla av att man har provat.
Ja, vi är ju underhållningsindustrin och när det händer sådana grejer så jag förstår att man är irriterad i 5-10 minuter och vill chilla av sig, men någon gång måste man kunna få en intervju. Jag bara landar i den här intervjun på Aftonbladet först, för att där säger ju Berg det här, men han får ju ingen motfråga om att du har kört så här många år tidigare, vad tycker du om det? Och Bergs förklaring är ju att Jorma säger att hans häst blir het. Och då vill man ju fråga, då säger då Berg att det beror på att han går jänkarvagn. Då vill man ju ha den vinkeln. Men vänta, vadå? Hästen går jänkarvagn, fine. Blir man het av det på automatik? Och varför kör man... Varför sätter tränaren då Timo Nurmos på en jänkarvagn på en häst om den blir het? Alltså du fattar, det finns så många följdfrågor på det här som man vill reda ut. Berg landar då i att han inte vill se jänkarvagn på treungar, vilket jag 100% håller med om. Men det är för mig en helt annan fråga än varför det blir körning just i det här loppet.
Vi stänger den där.
Den häftiga tävlingsdagen stänger vi där, men vi kommer tillbaka till finalerna om nästa helg då, nästa söndag. Det blir en grym tävlingsdag, det vill jag verkligen säga. Och så vill jag säga att jag var på Solvalla den här söndagen. Vad kul det var för att vara där igen. Det var så...
Ja, var det det?
Ja, det var, ja, men det var kul att träffa alla liksom travmänniskor. Nu var det ju inte så mycket folk. Jag hade en kompis som hade häst i start. Det var det som krävdes att bli inbjuden. Men nej, det var väldigt nice att vara på plats, det måste jag säga. Glädjande. En liten bara aspekt där. ST kallat en presskonferens idag för att prata om Propulsion. Man sänder inte den på sin hemsida. Det är ändå en av de största grejerna som har hänt i år. Men man kallat en fysisk presskonferens på Solvalla. Så det verkar ha varit mycket folk då i Nordinsalen. Det är ett stort rum. Men menar, i coronatider, de som liksom har förespråkat inga folk på banorna, inga folk på backen, kallar till en fysisk presskonferens istället för att köra den digitalt som alla andra har gjort. Det blir väldigt konstigt när samma organisation ber folk hålla sig hemma från travet eller har gjort i ett halvår. Tycker jag.
Yes. Ska vi nämna någonting om lotterian, tycker du, där FaceTime Bourbon startade, men fick faktiskt ge vika den här gången för Sacco Gio.
Jag ger inte mycket för den här Sacco Gio. Han är ju tränad av Holger Elert som har väl en och annan dopningsdump på CV, bland annat andra platsen i Elitloppet 2006 med Let's Go. Jag såg loppet och det var kul att se FaceTime Bourbon, för att man vill att han ska vara i ordning inför vintermeetinget. Nu blev det att hästen kanske hade långt fram till ledaren och sådär, men jag tror inte, nu vet jag inte hur ägarna resonerar för de är italienska, men jag för mig betyder inte den förlusten någonting för honom, utan det är en väldigt speciell bana, Agano-banan med stenhårt underlag, och att han inte funkade eller var som bäst den här dagen, det säger mig inte så mycket.
Nej, såg inte så jäkla bra heller ut efter försöket, FaceTime Bourbon, måste jag säga.
Nej, men det är speciell bana där och det är speciella omständigheter. Däremot vill jag lyfta en annan fråga. Det är ju att den här utredningen mot säkerställandet av hästsportens finansiering kommer ju idag, vilket är helt sjukt att den kommer samma dag som Propulsion presskonferensen är. Och utredaren där som lämnar över sitt material till regeringen kommer fram till att, där var ju det snackisen då, att när 2019, när monopolet faller, när det kommer in andra aktörer på hästsportsmarknaden, om det är så då att ATG skulle minska drastiskt i omsättning, hur ska vi då säkerställa att hästsporten har pengar att köra om och liksom hela kugghjulet rullar? Men utredarens slutsats var att det går så pass bra för ATG och man har visat att man klarar sig. Man står för, man har 98% av hästsportsomsättningen. Vilket gör att man behöver inte någon avgift för övriga bolag som är licensierade och erbjuder spel. Däremot så landar utredaren i att det är rimligt att Svensk Travsport pratar med de andra bolagen för att kunna ta del av deras överskott för spelet. Så att det kan gå tillbaka till travet. Det har ju fört dialoger med ST och bolagen, till exempel Svenska Spel. Men man har inte landat i en rimlig nivå för att ja, man har fasta odds och ST jobbar i MotoG som har poolspel. Så det blir lite svårt. Men nu när den här utredningen är klar så hoppas jag att Svensk Travsport kan hitta lösningar med licensierade bolag så att vi får ta del av till exempel Svenska Spels överskott, Betfärs överskott, Kambis eller då Unibet eller Kambisajternas överskott. Så att det går tillbaka till travet mot då att de får kanske bildrättigheter eller något liknande. Det tror jag alla gynnas av. ATG kommer fortfarande vara solklar etta på hästsportsspelet med sina stora pooler och så vidare. Men just de här endoppspelen, där tycker jag de är lite mer konkurrensutsatta och där tycker att pengarna från överskottet ska tillbaka till travsporten. Det är inget snack om saken.
Ja. Du, nu är det hög tid att gå in på veckans gäst som vi ska få hinna med i det här programmet också. Det känns som att vi har hur mycket som helst att prata om i det här poddavsnittet egentligen.
Ja.
Veckans poddgäst. Kort presentation, David, från din synvinkel.
Ja, för mig är han den ständigt unge. Erik Olsson var ju det förr, den ständigt unge. Men nu är det Kevin Oskarsson. Det känns som att han är 15 fortfarande. Men det är han ju uppenbarligen.
Ja, precis. Och det är sagt med en positiv touch och klang såklart.
Såklart. Han är etablerad kusk och har varit det ett par år. Men fortfarande med lärlingsstatus.
Hallå där, Kevin Oskarsson.
Tjenare.
Vad kul att få ringa upp dig. Vad gör du?
Just nu är det lugnt. Vi har precis avslutat fortkörningen på gården här, så att det, nu är det lugnt.
Du sa det här, du skickade, nej du ringde här och så sa du att vi blir 10 minuter sen. Och så landade du in i att var det någon häst som var, du fick jobba lite extra med eller vad var det?
Ja, hon var lite busig där igår var det faktiskt. Så vi fick köra en extra tur idag med henne, men det var lugnt.
Var det ung häst?
Jajamän.
Ja, okej.
Mm. Du, vad har du för roll hos pappa Jim?
Jag vill lite allt i allo. Fixa mycket lister och sånt där till personalen och fortkörning. Kör lite här och var, både tävlingsstallet och unghäststallet och skor mycket och sådär. Så det är lite allt i allo.
Vi hade ju pappa Jim här med för några veckor sedan.
Månader får vi nog säga. Det var inför drottningens pokal, Patrik. Veckor var en kryddning, ja.
Aha, okay. Ja, du har inte lika bra koll på datorn som du har. För några månader sedan hade vi med pappa Jim här i podden också som berättade lite grann om Nya Gården och så vidare. Du har ju följt med dit ner nu nere och har Kalmar som licens, Kevin. Hur trivs du där nere och vad kan du säga?
Jag trivs jättebra. Det blev faktiskt bättre än vad jag hade tänkt mig så. Jag gillade ju södra Sverige väldigt mycket efter att jag hade varit i Halmstad och sådär. Sen hade man ju hört liksom mycket att just den här gården låg väldigt mycket ute i skogen och sånt där. Men jag måste säga, sen vi flyttade hit och sådär, så den ligger mycket, mycket bättre än vad man tror. Även om man tillhör Kalmar och sådär, så har vi är som närmare till Halmstad än vad vi var till Kalmar och sådär. Så att, vi trivs väldigt bra både med läget och själva gården.
Det är så kul för alla inom travet vill alltid ta avstånd från Kalmar för att det ligger så sjukt långt borta. Liksom. Man vill inte tillhöra Kalmar. Liksom. Vi betonar liksom att vi ligger långt ifrån Kalmar.
Precis. Vi sa väl lite det när vi kollade på gårdar över hela Sverige. Och så där. Så sen sa vi att det är bättre att hitta en riktig gård där vi trivs och kan träna och bedriva vår rörelse riktigt bra än att vara på ett ställe där det bara blir halvdant. Liksom. Så att,
ni har ju varit en familj, Kevin, som inte har varit rädd för nya utmaningar. Som gärna testar på. USA-äventyret är ju ett sådant till exempel. Och nu Kalmar också. Eskilstuna har ju annars varit er hemmabas. Vad tror du? Om du blickar framåt 10 år, vart ni befinner er då någonstans?
Jag är väl lite mer, vad säger man, hemmastad än vad pappa är. Så han vill ju gärna testa någonting varje år liksom. Så, men... Men jag tror vi kommer att vara kvar här på Blädingeås. Och sen hoppas jag att vi har utökat lite till kanske någon liten filial i Frankrike där med lite bättre hästar där. Det är vad jag vill.
Du, om vi spolar tillbaks klockan lite grann. Det säger jag varje gång vi har gäst, Patrik. Har tänkt på det? Jag säger alltid det, om vi spolar tillbaks klockan.
Det låter, ja, men det är, så... det är lätt att man hamnar i det där.
Pretentiöst. Nej, men hur du har kommit in i travet och sånt, det är ju ganska logisk förklaring. Du födde in i en travfamilj. Men hur har ditt, liksom, det börjar med ponykuskan och så vidare, men hur har ditt mål sett ut? Är det alltid att ha varit aktiv inom travet?
Ja, det har det. Jag har väl, alltså ända sedan jag var väldigt liten, så har jag liksom haft en klar bild på vad jag vill bli, och det är ju travtränare, och det har jag som alltid, även om jag körde mycket ponytrav och har fått chans att köra mycket lopp och sådär, så har det ändå varit en klar bild liksom att det är travtränare jag vill bli, och det har liksom aldrig varit något annat, även om jag testar på fotboll ett tag och sådär, och så var det liksom aldrig. Ja, det var samma bild framåt hela tiden. Det var det.
Kan du, var har du jobbat? Jag har koll på lite grann, men kan du berätta var du varit runt för att snappa upp? För att vi har haft lite olika folk med lärlingsstart. Vissa betonar verkligen vikten, framförallt Hanna Olofsson sa det, att vikten att jobba hos olika tränare. Hur har du resonerat där?
Nej, men jag var ju först, jag jobbade ju bara någon månad eller två där hos pappa där när jag gick ut skolan, och sen flyttade vi till USA 2 år, och där fick jag chansen och åka runt väldigt mycket. Jag fick ju rätt så stort ansvar direkt när jag började jobba där, och var ju runt i de flesta delstaterna där i USA med olika hästar. Och sen kom vi tillbaka till Sverige, och jag tror jobbade 2 år tror jag i Eskilstuna där hos pappa. Och sen jobbade jag, och så fick jag jobba med Johan Untersteiner. Jobbade där 1 år. Det var väldigt lärorikt. Skötte bland annat den här som var 3 Oaks det året.
Vilken då?
Xperia Nick.
Okej.
Okay. Så att det var kul. Och sen... ja, och då rullade ju styrningarna på lite... ja, mycket där i Halmstad. Och så fick jag ett väldigt bra jobberbjudande av Stefan Persson. Och jobbade där i 2 år innan mamma och pappa började dra i mig och ville få upp oss till stallet.
Jag fattar. Men målet har alltid varit att bli travtränare, inte catch driver.
Ja, men.
Okej, okay, intressant. Hur, vad är din roll nu? Du sa det lite tidigare, du har inga passhästar och sånt nu längre.
Nej, jag är som lite allt i allo. Ja, jag gör en liten del av allting varje dag, liksom både tävlingsstallet och unghästarna och skoret så mycket också, och vardaglig planering. Liksom.
Och om vi blickar framåt lite grann, hur... ser framtiden, är det tanken att du kanske tar över verksamheten på sikt, familje liksom stallet, men Jim finns kvar i bakgrunden, eller hur ser du på det?
Ja, exakt så. Jag håller ju på att gå och träna kursen just nu.
Aha, okej.
Okay. Och den, jag var på Vången förra veckan där, och ja, den lär ju bli klar nu vid nyår där, men det är liksom ingen stress att ta ut den så, utan det kommer bli när det känns bra för allihopa och sådär, alla inblandade, och jag hoppas ju liksom att jag får ha med pappa liksom som stöttespelare liksom när jag tar ut licensen så länge som möjligt, för att det är ju, all erfarenhet han har är ju bara guld värt liksom, för att man behöver ju, det är en tuff bransch och man behöver all hjälp man kan få.
Ja.
Just nu om man kollar till så som stallet ser ut, Kevin, så har ni 62 hästar i träning. Hur många av dem, för ni har jobbat också med egna uppfödningar som har varit väldigt framgångsrik ju, under många år. Många bra hästar har ni plockat fram själva. Hur många av de här 62 har ni själva i familjen?
Det var en svår fråga.
Ja, men typ uppskattningsvis.
25.
Är det många? 25. Ja, det är så. Ja.
Vi har ju störst del i ju våra egna uppfödningar. Sen har vi även köpt in lite med hästägare som vi är delägare i och sånt där, som vi har köpt in lite från USA och Italien och sådär. Men det kommer ju vara, även om det kommer kanske droppa lite antalet hästar nu kommande år, så kommer vi ändå ha liksom fullt fokus på unga satsning på dem. För det är det ja, framförallt pappa älskar ju liksom unghästdelen och sådär, både uppfödningar och uppträningar och liksom tävlingar och unghästar och sådär. Så att det kommer vara väldigt mycket fokus på unghästar.
Varför kommer ni droppa antalet hästar?
Det är lite som gården ser ut just nu, så är det lite just runt 60 där, så är det lite udda antal. Så vi kommer troligtvis droppa en skötare ungefär ja, inom något år och sådär, bara för att det ska bli enklare för hela verksamheten med helgjobb och liksom antalet passhästar och sånt där. För att det ska bli lite enklare för personal.
Okej. Men du, jag tänker bara på antalet hästar på sikt. Vad är målet? Vad, ni vill ligga lägre än vad ni ligger nu alltså?
Ja, runt 50.
Runt 50, okej. Okay. Mm. Ah, ja.
Du, är kul med tränarlicensen här framöver också då. Vad tänker du själv framöver? Hur vill du bedriva din verksamhet, Kevin?
Som det ser ut i Sverige just nu så är det ju stor del liksom med ungensatsningen. Såklart det kommer bli så, men det är klart vi har ju lite olika tänk så jag och pappa och jag liksom, så att det är klart det kommer bli lite annorlunda och både på träningsdelen och liksom med fokus på, jag är lite yngre så att jag är liksom lite mer fokus mycket på sociala medier och sånt där och information och sånt också, men det har väl sin gång också liksom, men det är väl, ja, det kommer bli lite annorlunda.
Ja. Du, man kollar tillbaka till det på hästarna som du har kört och som du har fått växa upp med, vilka ligger varmast om hjärtat om du blickar tillbaka?
Som jag har varit med om eller som jag har kört?
Ja, men som du har kört då?
Som jag har kört, det är väl Dreamstack Time, satte mig på kartan fort. Det var en härlig liten krigare där som inte stack ut så mycket träning och sånt där. Och det var mycket därför jag fick köra. Och därför catchade var inte vald han heller. Men han växte ju på banan sen också. Så att han var häftig. Sen är det ju... ja, man måste ju såklart välja... alltså säga en som Wild Love liksom. Som har ju blivit väldigt mycket så. Hon är ju otroligt häftig liksom. Varit med från... hade väl tjänat 50 000 när jag började köra. Så här, så att... Men jag har fått chansen bakom otroligt fina hästar liksom hela, ända sedan jag i stort sett tog ut licensen. Pappa satsade på mig direkt liksom så med kuskandet och sådär. Sen har jag haft väldigt tur och fått chansen att köra väldigt fina hästar hela tiden liksom, även något andra och sådär. Jag är väldigt tacksam så, för det är inte lätt att få styrningar, det är det inte. Men jag har haft väldigt tur så och liksom kommit in på lite bananskal på vissa hästar och så här, för att de inte haft någon kusk just där och då liksom och så här. Jag har fått köra många fina hästar trots att jag bara hållit på några år liksom.
Hur viktig del av din karriär är kuskandet? Du har ju kört in mer pengar som kusken var satt ut som tränare. Det är ju inte så svårt eftersom du har kört mycket andra hästar, men hur på sikt, hur viktigt kommer det vara att köra åt andra tränare?
Ja, men det är klart att det är viktigt. För man får ju mycket, för mycket kontakter liksom att köra och sådär. Och så syns man ju mera. Det är väldigt mycket tv-bevakat travet och sådär. Så det är klart att det är väldigt viktigt. Och sen är det ju framförallt, man kan ju aldrig få för lite kontakter och sådär. Och även om man kör åt... det spelar ingen roll om man kör ett mindre eller större tränare, så har ju alltid de hästarna, har ju alltid en ägare bakom sig liksom, så man får kontakt med sådär. Så, där. Så att, ja, det är väldigt viktigt.
Okej. Du, en annan sak. Hur ser du på svenska i unghästcirkusen? Du som har varit i USA, vill du dra det mer åt USA-hållet med tidiga starter och kanske på bekostnad av att de som äldre ebbar ut? Eller hur ser du på den biten?
Jag ser det väl lite att typ som i Sverige måste man välja lite mer som som i USA, det har du säsongsvis liksom. Sen tar du det väldigt lugnt över vintern och så här, låter både folket och hästarna pausa lite just för att de ska bli redo för säsongen senare. Men här i Sverige har man valt att sprida ut det lite mer, så att man kan ju liksom köra på hela året om, och det tror jag hästarna kommer att kunna ta lite stryk av om man inte tänker till lite där vart man lägger loppen. Men jag ser gärna att de fortsätter alltså tävla, har en bra häst så ska de kunna få chansen att tävla vidare.
Ja, så det är inte liksom du prioriterar lång karriär framför tidig start, är det korrekt uppfattat?
Ja, precis. Liksom, jag tycker att det är självklart att man ska vara med i matchen som treåring, för att det är ju... ja, vi har ju som bra sport så här i Sverige liksom för 3- och 4-åringar så, men man ska ändå tänka till innan man börjar satsa med sin häst liksom, vart den står liksom, så att man får med sig hästen också, inte bara kolla på prispengarna.
Mm, mm. Ja, intressant.
Verkligen. Du, vi måste också beröra en annan sak också innan vi flyttar oss mot, innan vi tar ett move mot helgens tävlingar. Grattis i förskott.
Tackar.
Ja, vad tänker jag på?
Jag ska bli pappa på datumet, är det om 2 veckor, men det får vi se när han kommer ut. Men det ska bli spännande.
Det är ju smått surrealistiskt när man har följt dig sedan du var ponnykusk att du skulle bli pappa. Då känns det som att man själv blev väldigt gammal helt plötsligt.
Men David sa så här innan Kevin, innan vi körde igång, innan vi ringde upp det här. Så om du skulle beskriva Kevin Oskarsson, den evigt unga sa du, David.
Ja, den ständigt unga. Ja, men så känns det. Mm. Och nu när han droppar att han ska bli pappa, då känns det helt plötsligt som att man blev den evigt gamla. Nej, men vad kul, vilken grej.
Ja.
Vad är,
det ska bli häftigt.
Du är född 95 va, så du är 25.
Ja.
Det är ju inte jätteungt för att bli pappa så, men du känns ju fortfarande. Hur ser du på det här lärlingssteget? Visst är det sista året du får köra i vissa lärlingslopp i år?
Ja, precis. Det är mycket tack vare därför som jag just går proffslicensen, eller proffstränarkursen nu sista delen. Det är just för att jag får inte köra typ som Bången Cup och många andra lärlingslopp nästa år. Och då får vi se lite hur det blir. Så det blir som ett litet steg liksom när man inte har några sådana lopp att köra på. Då måste man ju bara köra proffslopp och sådär. Så det får vi se liksom så. Men nu har jag har ju fått chansen liksom. Så jag kör ju mest bara proffslopp. Om man slår ut över ett helt år så är det ju mest proffslopp.
Mm, men är du orolig för det eller hur känner du kring det?
Nej, jag ser det rätt så lugnt så. För att, som sagt, jag kör inte jättemycket lärlingslopp längre. Så där, så
nej, okej.
Okay. Det ska nog inte vara något problem.
Hur går surret mellan dig och pappa då när det är dags för styrningar för gubben? Han vill ju vara med i racen fortfarande. Ja, han är ju med och kör i allra högsta grad. Hur bestämmer ni vilka som ska köra? Och vad säger du åt han?
Nej, men det är rätt så lugnt så. För att han vill att jag ska köra och sådär. Sen är det klart att han har vissa hästar som han väldigt gärna vill köra och sådär. Som han filar lite extra på här hemma också. Så då, och då tycker jag bara det är kul att han vill köra så. Sen vill han vill ju gärna vara hemma och sköta gården och sådär. Så att han strävar inte efter att åka till på kvällstrav och sådär. Men som sagt, det är några hästar som man tycker är väldigt kul att köra. Och då är det klart han ska köra då.
Då får han göra det också, ja. Mm. Mm. Du, vad säger du om unghästarna som ni har just nu? De är ju med titt som tätt. Jag tror att du håller med, David. Det är nästan alltid någon Jim Oskarsson häst som dyker upp i någon final i unghästloppen. Det är i alla fall feeling man har utan att ha statistik på det. Vad säger du om dem, 3- och 4-åringarna?
Ja, som 4-åring tycker jag väl att kullen var helt okej. Vi hade ju Don't Lose All Money där som har gått riktigt bra. Även om hon har haft mycket stolpe ut i år och inte riktigt... hon har inte riktigt hängt med även om hon varit med och hugget liksom. Så.
Ändå med där uppe någonstans.
Ja. Precis. Så, men hon är ju riktigt bra. Det är en riktigt bra häst. Så får vi bara till en 100% så är ju hon bland de bättre. Vi behöver bara få till den till 100%. Nu var det ett stort steg framåt i Breeders' där hon satt fast med rubbet kvar. Så att.
Mm.
Sen 3-årskullen tycker jag har varit bra. Den har steppat upp lite, framförallt stona. Och det är första kullen som är upptränad här på Blädingås.
Okay.
Har ju två märrar som har tjänat 1 miljon.
Florist och
A Perfect Trick.
Ja, just det.
Så att, och sen har vi rätt så många som har tjänat över 100 000 också. Så att, nej, men det blir bättre. Liksom, vi gör små korrigeringar nu mest hela tiden. Och så, där. Så jag tror att framförallt ungdomskullarna kommer ta för sig mer. Det känns väldigt bra.
Mm. Mm.
Ja, men spännande.
Verkligen. Ska vi gå in på helgen, David?
Ja, V75 lördag, Jägersro. Jägersro är ju väl, jag kan inte säga hemmabana, men det är en bana du kör ofta på. Vad tycker du om banan och spetsvinnare på Jägersro och allt det där?
Jag gillar Jägersro väldigt mycket för att det man vet vad man kommer till. Det spelar ingen roll vad det är för väder eller vind och sådär. Det Jägersro är alltid samma bana. De gör ett toppenjobb så det är skönt att åka dit med. Men framförallt hästar från stallet liksom, för att du, när du anmäler det dit så vet du vad du får. Sen är det såklart att det är kanske lite lättare att rinna undan när du är med där framme. Det är det ju, men Jag tycker ändå liksom att det är mera surr om det där. Det är många som vinner bakifrån där också. Så att det kanske var mer för några år sedan.
Vad har du för teori om det där att du kör mycket Bjergers? Hur upplever du själv när du sitter och spets där? Får man någon fördel, någonting, eller vad tycker du?
Jag tycker framförallt om man är med där framme. Och så just om... Jag gillar ju att ligga utvändigt ledaren. Om du har lite att köra med där och kommer in med bra tryck in mot sista svängen där så kan du så... Ja, då är det bra.
Ja, jag fattar. För det var ju nu nyligen...
Nu ringer du någon tipsjägare.
Ja, precis. Jag ska lugna den här.
Ja, det är lugnt. Nej, men kollar man på Jägerskos bankropp upploppet så ser man ju att det är en backe uppåt en liten bit ut i spåren. Alltså doseringen liksom gör att det blir en liten backe. Det är ju ett faktum liksom. Sen om det är anledningen, det kan inte jag svara på. Men helt klart att spetshästarna har en fördel. Men någon du inte mest troligt kommer att sitta spets med, det är V72 14 Aura SL som du aldrig har kört. Vad har du för feeling där?
Nej, men jag har bra feeling. Det är bra med som spurtar bra. Hon spurtar mest hela tiden. Mm. Det är lite svår i volten och sådär. Jag tror ändå det var en fördel att vi fick springspår där och kan vända upp. Vi är bara två stycken som voltade bak och har fått... det var väl dubbla springband på henne också. Va? Så att, jag kommer kunna vända runt henne väldigt lugnt och fint där och låta henne trampa iväg bra. Liksom. Och sen är det ju bara... Hon kommer få mycket hästar framför sig och sådär, men för har vi lite flyt på det där så är det ju en rejäl häst.
Ja, mm. Har du snackat någonting med Jerry eller har du liksom, vet du något mer än eftersom du har kört henne, tänker jag?
Nej, han drar med stories där, så vi hann aldrig komma till någon taktik.
Okej.
Okay. Ja, det låter som Jerry.
Ja.
Men hur tänker du? Du tänker liksom att du vill få såklart en bra start och allt det där, det fattar man ju, men kan du tänka dig köra mot spets eftersom det bara är en det är bara en betrodd på start, de andra är ospelade, eller hur tänker du taktiskt?
Ja, men helt klart, jag måste ju vara med från början, så just så får vi se lite vart vi hamnar, men hon måste vara med i matchen, så är det, för det går inte att sitta få ut fem framför liksom. Det går inte. Alltså i tredje spår där sista varvet, så vi måste ju vara med i matchen och se vad som händer, framförallt första 500, men även där 1200 kvar där, så det kan ju hända mycket.
Ja.
En kortis där bara, David. Är det någonting som du tycker är signifikativt för Jerry Redans hästar? Du kör ju en del åt Jerry.
Ja, han är duktig på att ha dem liksom riktigt bra i ordning. Alltså de är väldigt tävlingsklara. Liksom. Är de med i loppet så är de med i matchen. Liksom.
Då är de redo? Ja, okej.
Okay. Ja, precis. Men han är väldigt noga med liksom att man har fokus på vad som är bäst för hästen. Han i alla fall inte till oss kuskar brukar han inte bry sig så mycket om vad vi möter för motstånd. Men han vill att vi ska ha fokus på vad som är hästens styrka. Liksom. Om den ska gå i rygg till 200 kvar eller om det är en som vill trampa på från 800 kvar. Liksom, eller så där. Så det har han är mest fokus på det och det vill han klargöra liksom, första gången du kör dem.
Okej. Okay. Han lär ju vilja med Aura SL i alla fall att det är ju en som tål att göra lite grann. Det är ju känslan i alla fall.
Ja, ja.
Mm. Franklin Face då?
Ja.
Han var bra sist.
Ja, han var väldigt bra. Men du, jag måste innan gå in på hästen. Det var ju en tight situation där i slutet av svängen där det ser ut som Johan Svensson touchar i Conrad Lugaos Ferrari River och Conrad galopperar i kapp och skäller ut Johan. Alltså det ser helt bizarrt ut. Vad är din uppfattning om den situationen?
Nej. Från min vinkel så var det rätt så svår situation för att Conrads häst bryter ner lite också samtidigt som Johan är på väg ner och det är klart att Conrad vill ju hålla ut Johan liksom för att han, ja, det var ju rätt så tydligt att han ville försöka komma till ledningen Conrad också, men jag uppfattade så att hans häst bryter ner alltså rätt så rejält i svängen också så att de möts ju liksom i ett spår där och,
ja.
Och då gick de väl dit tufft båda två och då blev det lite för tajt.
Ja, men det är ju sånt som händer ibland, det där brukar vara glömt efteråt. Ja. Conrad är ju inte långsint, däremot kan han bli jävligt förbannad.
Ja.
Men som sagt, Franklin Face var grym, vinner från dödens. Det är ju ett kliv mer än man har gjort tidigare, tycker jag. Vad var din känsla av loppet han gjorde senast?
Helt klart. Ja. De var ju uppåt från stallet så, men kanske inte att jag skulle vinna från dödens. Det så uppåt var de inte, men det kändes väldigt bra hela tiden. Han var så där härligt laddad, liksom. Han låg väldigt fint i handen i provstarten och så där. Och sen direkt när jag ryckte ner norska huvudlaget 600 kvar, då fick jag ju bra tag i, alltså direkt om Johan där som hade ledningen där, så att Nej, han var riktigt bra den dagen.
Ja. Känslan, han har ju vunnit över lång distans någon gång tidigare i karriären, vet jag. Men feelingen jag har, Kevin, är att han gör sig bäst över 1640 meter. Har du en annan uppfattning i och med att det är full väg den här gången?
Nej, det är så är det. Han är bäst över 1600. Det är just för att mycket av, alltså, oavsett vad det är för sorts lopp, så det viktigaste med han är att hålla liksom på bettet och hålla modet så länge som det bara går. Mm. Liksom kastar åt linan redan 600 kvar, så är han ju trött in på upploppet.
Ja.
Så det gäller liksom alltid motiverande. Det är det viktiga liksom. Sen, och då är alltid 1600 meter är alltid bättre då, för det är kortare.
Han är ju toksnabb från start. Dina tankar över full väg?
Jag vet inte om det är jag som kusk eller vad det är, men jag har inte lyckats fått i vägen lika snabbt som de andra, för som förra gången sprang och slog ihop lite. Så, men det är klart, jag måste ju vara med från början, det måste jag.
Ja. Men är ryggledaren, är det ett fint alternativ?
Om det är rätt test, annars kan jag köra ledning om jag kommer dit, men det måste vara rätt test.
Mm. Ja. Det är inte säkert.
Det finns ju några rätta hästar här i det här loppet, om man säger så.
Ja, alltså han är ju bara spelad, vad var det, 2%. Så att det är liksom inte bara att köra till ledning och tro att man kan sitta där. Så är det ju inte liksom. Men han var bra sist. Alltså. Det ska man ha tänka på. Liksom. 11 blankt från utvändigt ledan, det är inte illa.
Nej, och det är inte säkert att komma förbi Dragster heller. Erik har ju lite delikat uppgift. Den har ju varit förbättrad bakifrån, men är startsnabb. Så att, ja.
Ja, precis. Så att det är inte bara att han... Men sagt, jag vet inte om... Han kommer säkert öppna bättre från det här läget än vad han gjorde sist. Men både här när jag körde han nu och på Vaggryd när jag körde han, så var han inte så där supersnabb. Så, ja.
Ja, nej. Ja. Det är som det är. Du får försöka skicka honom om det går. Vi är rätt roligt sagt faktiskt. Jag vet inte om det är jag eller om det är de andra kustkran.
Ja, men ibland har han ju pipit iväg något oerhört.
Ja, men det är kul att Kevin kan säga det också. Prestigelöst liksom, utan att det blir en big deal ju. Alltså sådär, det är sånt man inte ser från sidan. V7, din favoritest då, 12 Wild Love. Vad känner du där?
Ja, hon har ju varit grym på slutet. Eller, i stort sett hela året tycker jag hon har varit bra. Hon har utvecklat sig själv under hela året liksom. Nu, hon har utvecklats i år som man brukar gå runt och prata om. Liksom, att man vill att hästar ska utvecklas. Hon har ju verkligen tagit det. Och tar ju loppen fantastiskt bra. Alltså, Bengt ringde mig bara för någon dag sedan där och var ju nästan mer nöjd efter förra loppen än vad han var inför det där. Så att, ja. Sport 12 är alltid sport 12. Och jag menar, det spelar ingen roll hur fort vi kör sista varvet, så tror jag ändå inte att det går liksom att hinna kapp dem där framme.
Nej.
Ja, det var lite synd på spår, för att hon är riktigt i ordning. Alltså. Det var, som man är för dagen, så tror jag att 2-6 är bättre än 2-1.
Du har snackat med Bengt om matchningsplan framöver.
Ja, det är ju det här loppet som vi ska köra nu. Och så får vi se lite hur hon går här. Det är ju stora målet, det är där Pri Helene Johansson där på Vincent,
ja.
Pri Amerikdagen. Sen får vi se lite, vi sitter och kollar rätt så mycket både i januari och december där, hur det ser ut i Frankrike och sådär, men hon har varit rätt så dum att resa med, alltså typ som det är därför hon bara presterar så där på Sovalla, för att hon är dum att resa med sådär, så att ja, nu när hon är så jäkla bra på hemmaplan liksom, så har hon väldigt fina pengar att tjäna här hemma också.
Du, en fråga bara kort innan vi rundar, du sa köra Pri Helene Johansson, vad är din erfarenhet av att köra på Vincent?
Noll.
Och har ni pratat om att det är du som kör då om hon ska ut där?
Ja, det har vi gjort.
Fan vad
eller
kul.
Det är Bengt som har sagt att det är jag.
Ja.
Mina tankar har väl haft 4 planer på om det där med kuskar och franska kuskar och svenska kuskar och liksom köra själv och sådär. Men Bengt har varit väldigt tydlig med att åker vi ner så är det jag som kör.
Men någon
det,
gång måste...
det tycker jag är härligt.
Ja, men
det
någon gång måste du vara den första också. Annars kommer du aldrig lära dig.
Kör. Nej, så är det.
Nej, men det var härligt av Bengt också. Jag menar, resan har ni på något vis gjort tillsammans med Wild Love också.
Ja, precis. Det har ju varit lite upp och ner så, men också. Vi har ju pratat mycket. Han gillar att ringa och prata ur sig. Och jag har lärt mig mycket av han också. För att han... Bengt är en sån person, han frågar väldigt mycket och säger själv att han inte kan så mycket, men han är en riktig hästkar, han kan väldigt mycket häst. Så att Nej, så det har varit väldigt kul. Och vi, som sagt, vi pratar rätt så mycket någon gång i veckan. Och så, där.
Så jäkla härligt med sådana tränare också. Bengt Simberg då, som född 49, David och Kevin, säger att han inte kan så mycket. Så tar man fram en sån här som Wild Love. Det är ju en jävla härlig story.
Ja, han säger alltid det. Alltså det varje gång man ska starta så där, då är det alltid att han säger att ah, men nu har vi sån bra häst. Och jag som inte kan så mycket och så där, men han kan häst.
Mm. Ja. Men du, det låter inte som att du blir ändå förvånad om hon skulle vinna Müllers trots att hon är stor mot de här hästarna på lördag, eller?
Alltså om man säger så här, formmässigt och som man är för dagen, alltså då blir jag inte förvånad om hon vinner ett sånt lopp. Liksom. Men från sport 12 och två av de bästa hästarna kommer vara med. De är startsarna var båda två. De kommer vara med där framme direkt. Och de klarar ju av att springa i ett otroligt högt tempo hela vägen. Och ska jag då köra en sekund fortare sista varvet i tredje spår. Liksom, då, det krävs ju otroligt mycket för att hon ska vinna. Alltså. Men hästmässigt kan hon vinna. Det kan hon. Men det ska mycket tur. Mm.
Ja, spännande att följa.
Ja, verkligen. Vi ska släppa iväg dig, Kevin. Stort tack för att du var med och stort lycka till på lördag. Och den där starten finns sen om, vad blir det, 2 månader lite drygt. 2,5 kanske.
Jamen.
Ja.
Jamen.
Och lycka till med framförallt datumet om 2 veckor.
Ja, exakt. Så det är faderskapet, absolut.
Ja.
Ja, det är spännande halvår som kommer.
Ja, ja, verkligen. Lycka till med allt, Kevin. Tack för att vi fick ringa.
Ja.
Tusen tack.
Ha det bra.
Tack så mycket. Toppen. Ha det gott.
Hej, ja. hej.
Kevin Oskarsson där. Ja, vilken spelhelg vi har framför oss. Lördag söndag också, David.
Ja, dubbel jackpot lördag V75 Jägersro. Dubbel jackpot, nu är det då i alla polerna, men söndag Grand Slam 75 Östersund. Det blir en travhelg igen.
Ja. Du lät lite låg när du sa igen.
Nej, det är bara att min sambo tycker att det är lite tråkigt att det blir trav varje helg. För det blir ju även det i den helgen som gick med alltid lördagen är alltid vigda ju. Men nu var det ju British Crown semifinaler i söndags, vilket tog upp hela den dagen.
Mm.
Men nej, men det är ganska roliga omgångar för att säga. Framförallt, jag har inte kollat så mycket på söndagen än. Men lördagen ser ganska öppen ut. Och det har varit hemsk travhöst generellt. Nu är lördags igen Örebro. Vad gav den? 400 spänn. Mm. Så blir det när man lägger liksom Seismic Wave och Vesterbo Pokerface som här på kupongen. Det blir helt livlöst. Det är otroligt att V75 omsatte nästan 100 miljoner utan jackpot med tanke på hur omgången ser ut. Det är en framgång. Det går inte att säga annat.
V75. Vad har du för idéer?
Ja, men jag gillar i V75-5 nummer 5 Ingo som jag tyckte var helt iskall i lördags men som gick ett väldigt bra lopp. Nu har han det loppet i kroppen. Hemmaplan, framspår. Han är grymt mycket bättre i ledningen. Jag tror han har toppchans.
Mm. Notera också Buzzer Beater barfota runt om i ny regi hos Johan Untersteiner. Per Lindroth har haft framgångar med Buzzer Beater, men nu finns det nog hos Johan Untersteiner, noterar jag i det loppet. Okej, okay, V75-avslutningen. Ska vi ta hand om det på något vis? 2640 meters loppet för högsta klassen.
Christian Lauritz Müller Memorial. Klassiskt lopp.
Verkligen. Den vill man nästan höra Larvik reffa när han kör den.
Det... Start! Lopp 11! Cl Müllers Memorial. Det är snabb start utifrån av nummer 7, Veri Kronos.
Ja, exakt så faktiskt.
Ja.
Fan vad jag saknar nu, kände jag. I hytten.
Saken är klar. Nummer 7, Veri Kronos, Erik Adielsson.
Är det vinnaren av V75-7?
Det vet jag inte. Det där loppet blir stökigt. Moni Viking, där vet man ingenting om formen. Och känslan är att han skulle ju bara stå i hage hela hösten. Det här var en oväntat tidig comeback för mig. Plus att det är ägaren som står som tränare nu. Jag vet inte hur den varit hos Björnen. Jag har inte läst på det riktigt. Men det känns som att det fattas en bit i formen. Johan Untersteiner har sagt att jag kör spets med Cyber Lane, så slipper ni fråga. Det går ju inte att dissa Cyber Lane med tanke på bra han har varit på slutet. Men ja, Veri Kronos var ju sjukligt bra också senast. Jag vet inte vad som... men de höjer sig såklart. Det går ju inte att komma ifrån.
Cyber Lane.
Eller Wild Love som vi hyllade så mycket för någon vecka sedan eller förra veckan.
Ja, men det hörde vi också vad Kevin tyckte om Wild Love. Men du, vad säger du om Cyber Lane då? Den har ju verkligen höjt sig. Flera snäpp. Det är ju nästan som en ny häst. Taskigt att säga om en ung häststjärna, men jag känner det ändå. Att han har släppt lös de cylindrar som man visste fanns där, eller trodde fanns där. Och de liksom verkligen axar fullt ut nu.
Mm. Dock är det så här att när senast var det ju grymt intryck av mål. Senast blev jag ju trött eftersom han fick ett ganska tufft lopp. Och de loppen kan ju vara lite formnedsättande. Så att det finns... Jag blev lite orolig för att det loppet...
Nu spekulerar du ju.
Ja, nu, ja, nej, såklart.
Det är ju... Ja, men, jo, jag vet det, men alltså, vad är det som... Är det, vadå, du tror att det talar för det? Att det
nej, jag säger att det finns en risk. Jag var mer säker på att han skulle prestera bra senast än att jag är bra säker på att han ska prestera bra nu, om jag säger så.
Okej. Okay. Mm.
Det är min känsla.
Ja.
Så att... Ja, nej, men det är klart att han blir svår från spets, men jag är inte säker på att han bara rinner undan från spets. Jag tycker ändå fortsatt att han är bäst bakifrån. Ja. Det är min absoluta uppfattning.
Något annat? Vad gäller V75 så här?
Nej, det är ju... Nej, men jag skulle säga det i loppet. Magnus Dahlén har ju Velvet Geo. Han har ju varit formlös hela året och Magnus Dahlén har haft väldigt svagt år som travtränare överlag, så att det är svårt att...
Vad trött man blev i juli på Halmstad. Var det inte då han fick bestämma? Det var ju lökfart.
Nej, det var väl i Jämtlands stora pris. Östersund.
Var det
där han fick bestämma? Nej, var det där han var bra från döden?
Ja, det var det. Östersund jättebra. Och sen trodde man inte att han kunde lägga i Halmstad.
Nej, var helt livlöst där.
Ja, men den är ju svår att räkna på tycker jag. Velvet Geo.
Ja, men så är det såklart. Och så är det. Men, ja, men vi har mer info på lördag på Twitch-sändning klockan 1.
Mm.
Där vi är mer påläst. Det blir spännande att se vad Erik Olsson gör med Dragster från spår 2. Han har visat väldigt bra form.
Ja, han var bra sist igen nu.
Ja, vi trodde på honom som 1%. Han gick grymt som 2. Men nu med lite spetsläge. Jag vet inte om man vågar ladda med honom. Han har ju visat sig vara så bra bakifrån. Det blir en intressant take på loppet. Det kommer att laddas utifrån också. Bland annat Zapdir Falco och Knight Brodde.
Mm. Så att, och Kevin har ju Franklin Face där också.
Ja, precis. Ja. Precis. Som är väl mest startsnabb med. Ja, lävar nu med ryggen där som man sa.
Yes, vi avslutar med veckans hiss och diss. Känner du redo?
Vi kör.
Ja, och jag tänker att jag kör hissen den här veckan, David. Den är väl kanske inte så svårfunnen, men ändå värt att lyfta fram. Du har ju varit inne på det här vid några tillfällen, att Timo Nurmos hästar är upp som en sol och ner som en pannkaka. Eller? Lite så.
Ja, men när de är bra så är de otroligt bra. Alltså helt sjukligt bra är de.
Ja.
Och sen så kan de ju på ganska kort tid skifta rätt mycket form.
Ja.
Det är ju då för att de går en bottning eller ett tufft lopp och sen så gången efter så kanske de tappar lite form på det.
Finns det någon travtränare i landet som är man tydligare tidigt på tävlingsdagen ser vart den här dagen kommer att landa in i en Lutfi Colgjini till exempel, när han hade sina hästar? Kommer ja, de ut, du vet, då är det så här, lite humörgrej och man ser att det går bra i första loppet och han vinner enkelt, då vet man att nu kommer hästarna prestera nästan hela dagen, eller blir det en startbrasa eller galopp in på upploppet, då vet man nästan vart den här dagen ska barka.
Ja, men så är det.
Så är det.
Nej, det finns väl inte så många, men det är klart att det var lite som förr när Kari Lädes Kroppis hästar började gå på senhösten, vintern.
Mm.
Då fattar mig, nu är de i form och nu kommer de att gå hela vintern.
Men lite så känner jag med Timo Nurmos hästar också. Inte lika fullt ut som med Colgjini Stable, men när de börjar gå bra, då känns det som att det kan rulla på ganska så ordentligt. Det var ju likadant på V86 på Solvalla igår, även om Jacques Noir inte var som bäst för dagen, så hade de en bra dag. Men framförallt V75 förra lördagen, snacka om total dominans från Kihlström och Timo Nurmos och vilket skick hästarna visades upp i. Keb Lane, Prime Lini, Seismic Wave och Västerbo Pokerface. Det var liksom inget snack om att de där favoriterna skulle vinna. Det var, och Keb Lanes avslutning ifrån där han satt. Seismic Wave intrycker, Prime Lini som vi pratade om förra veckan, Västerbo Pokerface. Det var otroligt snyggt. Det var total uppvisning i den höga skolan av Kihlström och Nurmos.
Håller med, trots att det var tunt emot, för det var det. Det var ganska svag sport på Örebro, så var de så pass mycket bättre att de hade slagit bättre hästar än så.
Ja.
Jag har lyft också på hatten. Det är imponerande. Det är svårt att vinna 4 V75-lopp samma gång som tränare. Mm. Och som kusk. Det har han gjort väl flera gånger, så att jag är väl mer imponerad i så fall av Nurmos bedrift.
Ja. Vill också nämna där, innan vi lämnar hissen för den här veckan, Saren Fass. Intrycket på den i V75-avslutningen som fick vinna för Magnus Djuse på ett... Det där lovar ju otroligt mycket inför framtiden för Saren Fass. Där vi också har sagt att det har varit lite mycket om och men. Man har velat att hästen ska vinna lite tidigt, lite oftare. Även om man har varit ute och mött tufft motstånd. Men nu känns det som att den också har släppt till ordentligt. Utklassade ju sina konkurrenter. Det har blivit en av mina favorithästar, Saren Fass.
Var det inte första segern på svensk mark?
Nu tog du mig på bargärning. Var det verkligen det, David?
Det tror jag att det var. Det tror jag att det var. Mm. Du kan kolla det. Ska jag köra min diss länge?
Yes, kör då.
Men det är en kort grej, jag varit inne på det tidigare, men jag tycker att man måste tänka om kring de här Breeders' Crown-semifinalerna från Svensk Travsport och ATG sida. Söndagar, iskallt att gå på trav. Nu var det lite folk på Valla som fick bli inbjudna, men sista åren har det varit värdelöst och de här söndagarna lyfter inte riktigt. Det är konkurrens mot annan sport. Lägg dig på en fredagkväll, kör V86 eller V75 och gör lite fest runt om det, det vill säga i fredags. Det blir en mycket roligare tävlingsdag. Man är mycket mer peppad på att gå på trav på en fredagkväll. Och nej, jag tycker att det skulle lyfta hela tävlingsdagen. För det här är en av årets absolut bästa tävlingsdagar. Och den förtjänar liksom lite mer bass runt om sig.
Bra, David. Det var faktiskt helt sjukt egentligen ju att det är första segern på svensk mark. Han har ju tagit i våra grannländer här på Bjerke och Norge några gånger. Här Sarenfass. Mm. Värmo också till exempel. Ja, du har helt rätt. Bra. Känner du dig nöjd där med veckans avsnitt?
Kan vi släppa den här vinkeln då om att Sarenfass, han fungerar inte med pisk.
Ja, vadå? Har det varit så?
Nej, absolut inte. Men alla norska hästar som kommer till Sverige, de är alltid, men det är fördelen med pisk. Och sen så fort svenska hästar åker till Norge, men det spelar ingen roll om det är körspel eller inte. Det är liksom, jag är trött på den, så det finns inte.
Ja, vi släpper den. Ja. Och så tackar vi alla ni som har lyssnat den här veckan. Hoppas att ni är med oss också på Twitch nu på lördag. Vi kör igång klockan 13:00 sharp. Var med oss då och ha en trevlig helg. Vi hörs.